Innan avsnittet börjar vill jag bara berätta att det finns ett rörligt material med Oliver Berg. Vi kommer börja storsatsa på vår YouTube. Vi kommer även släppa rörligt med Fredrik Litte. Vi kommer ha upptagsträffen, våra intervjuer där. Och för att hitta det så gör ni det på våra sociala medier. Det finns på TikTok, Instagram, Twitter. Och då ligger de länkade i våra beskrivningar där. Eftersom att vi har en nystartad YouTube nu så kan det vara lite svårt att hitta. Men det går under namnet Fotboll är fotboll. Men återigen så hittar ni det lättast på våra sociala medier. Så hörs vi i avsnittet.
Du lyssnar på Fotboll i fotboll och vi är tillbaka.
Jajamän, det blir våran andra video nu. Vi hade ju videoformat i upptaktsträffen när vi var där. Så nu är det andra gången.
Yes, så vi är färska på det här. Men du kan det här. Vem har vi med oss?
Oliver Berg heter jag.
Ja, välkommen.
Tack.
Kul att ha med dig. En ära för oss.
Jo, tack. Det ska bli kul.
Ja, snyggt. Vi börjar alltid med 5 simpla frågor. Så att lyssnarna får en inblick på vem du är. Mm. Och det är blandade frågor, verkligen. Så först är jag, vi kör den här ordningen. Rockboys eller Marcus och Martinus?
Oh, Rockboys.
Ja, du gillar dem.
Alltså, okej, det är ett band.
Ja, exakt, ett norskt.
Ja, du känner inte till dem.
Nej, jag får se. Okay. Men jag är inte så fan av Marcus och Martinus, så där får jag gå lite uvitande på Rockboys.
Ja, du får ge dem en chans. Det är speciell musik.
Okej.
<Okay. Ja. laughs> Skidresa i Alperna eller solsemester i Spanien?
Just nu skidsemester i Alperna.
Ja, gillar du åka skidor?
Ja, jag tycker det är kul. Och gör det inte mycket nu, men gjort det extremt mycket i uppväxten.
Är det längdskidor eller utför?
Både och.
Både och? Mm. Ja, det är typiska norska längdskidorna.
Ja, exakt.
Ja. Vi vet att du och Rydström gillar att prata fotboll. Om det inte är han du pratar med, vem pratar du med då i Malmö?
Och i Malmö? Det finns många som är... ja, nördig och vill prata fotboll här. Du har ju 2 assistenter, tränare i Martin och Theo, som du kan prata hur länge och hur mycket som helst med. Och ja, man kan lufta typ alla idéer som helst, för det är ingenting som är för konstigt eller för ja, allt tas liksom emot.
Och när du pratar fotboll, vad innebär det? Det här nördigheten, vad kollar du då?
Jag tycker det är så svårt, sån det kan vara efter en match som man kollat en specifik detalj, man kan kolla på någonting vi har gjort i träning. Ja, vi har pratat om typ några tips och tricks från andra sporter, typ basketboll, ja, handboll, så liksom det, ja, det kan vara allt från himmel och jord.
Vad tar man med sig från handboll?
Det är bara att kolla hur Malmö anfaller.
Ja,
handbollsanfall.
Ja, för sig. Ja. Ja. Är det det som är det?
Nej, nu tog jag bara några exempel. Ja, men det, är liksom, okay, det finns liksom... Ja, och det är liksom... Man tänker ju... Handboll, då tänker man ju bara med händer och man ska skjuta ball i mål. Men det finns ju också... Ja, typ... Får inte säga för mycket. Hur man spärrar och ger ytor för lagkompisar. Liksom det. Mm. Man kan alltid hitta någonting som kanske kan hjälpa.
Exakt. Har du bett om ursäkt till Pontus Jansson efter knuffen? Kommer du ihåg det?
Nej.
Har ni pratat om den?
Ja, vi har det. Han skrattade när vi pratade om det. Så det han är nog lite starkare än så, tror jag.
Ja, exakt. Ja. Hur är det att möta en sån kille och spela med en sån kille?
Nej, Pontus var fin i den matchen vi spelade mot varandra. Det är väl den enda matchen jag har spelat mot honom också. Men det är ju klart att man får ett annorlunda bild av motståndare än lagkompisar när du delar, ja, omklädningsrum varje dag ett helt år. Så det, ja, man får en liten bättre uppfattning av hur människor faktiskt är när man delar omklädningsrum. Det är helt klart.
Mm. Hemma eller borta, tror jag?
Jag tycker den ljusblå är fin, så jag måste säga hemma.
Otroligt snygga nya tröjor.
Ja, vi ska vara nöjda med dem.
Ja, verkligen. Mm. Det är riktigt schysst detalj med kragen och allting.
Riktigt.
Ja. Vem är du som person utanför plan?
Jag är väldigt, väldigt lugn. Jag trivs bäst bara hemma. Inte göra någonting som helst. Bara, ja, lagar mat, umgås med min flickvän. Mm.
Inget dataspel, inget tv-spel?
Nej, faktiskt. Jag hade min period med fotbollmanager när jag var liten grabb. Jag har aldrig varit typ PlayStation och sånt. Har jag aldrig fastnat för. Så. Men nu så, vad spelar man nu? Schack är väl det man spelar. Men annars är det inget mer.
Hade du något favoritlag i fotbollmanager?
Nej, jag spelade med allt möjligt. Men jag var inte den som tog ett lag från lägre divisioner och hela vägen upp. Det hade jag inte tålamod till.
Det var det gör inte vi heller.
Nej, jag kan inte säga att jag hade något speciellt lag. Det hade jag inte.
Du måste ha varit en dröm när du fick värva dig själv på fotbollmanager första gången.
Nej, för då spelade jag inte så mycket när jag började att komma upp i och bli en spelare på själva spelet också. Mm. Det var, jag tyckte om de här versionerna, jag vet inte om de har spelat dem, men då du kunde bara dra pilen upp.
Ja, just det.
Championship
manager. Ja, det var ju i början, och så hade ju de första versionerna av fotbollmanager, och hade ju dem. Så de tyckte jag var... De var fina, för då gick det mycket snabbare. Du kunde bara egentligen bara sätta piler upp, köpa och sälja spelare. Och det har ju blivit extremt detaljerat i de senaste utgavarna. Men,
ja, det känns som du borde ge ett försök, du som verkligen gillar det.
Ja, jag har ju gjort det i någon period, men det... Nej, det blir för...
Får ta med Rydström och några andra och köra en liga tillsammans.
Ja, jag vet ju.
På bussresorna.
Henke spelar ju nog. Ja. Men det är ju en jättegammal version.
Ja.
Championship manager från ett år. Ja. Han har ju knäckt koden på det spelet.
Ja, han spelar. Ja, det finns några guldkorn man kan värva där. Ja.
Exakt.
Och som spelare på plan. Vad är det för typ av person då, skulle du säga?
Som spelare, du tänker då, inte person.
Ja, men person på planen.
Jag vill säga att jag är engagerad, passionerad. Ja, jag vill det här så mycket, liksom. Fotboll är det jag har gjort så länge jag kan komma ihåg, och det är väl någonting liksom som är extremt viktigt för mig, och det hoppas jag och syns när jag är där ute.
Det gör det verkligen. Hur började du med fotbollen? Vad var det som fick dig att börja med fotboll?
Ja, det kommer inte jag ihåg, men
nej.
Det var väl, jag har fått fortalt av mina föräldrar att så fort jag kunde springa så var det att ha en ball i trädgården hemma och liksom bara springa efter den och sparka på den. Så det var där det började, och jag kom ju från en sportsintresserad familj, liksom. Mamma gjorde kanske inte fotboll, men pappa och många andra i min familj hållit på med fotboll. Så liksom det ligger ju fotboll i min familj. Så det är väl, jag följer väl lite den trenden. Mm.
Vid den åldern och i skolan, var du bäst i laget då? Var du alltid bäst?
Ja, där jag kommer ifrån så var jag det. Sen var det inte, det har inte varit flust av... Ja, vad ska man säga, spelare som har kommit upp och blivit professionella där jag kommer ifrån. Så det, ja, det är inte någon sån stort akademi, ingen, det pumpas inte ut talanger därifrån. Men jag var bäst, men på landsbasis så var jag aldrig i närheten, förlåt, av något landslag eller någonting. Så det som, jag har ju inte varit på någon sån samling.
Mm.
Nu ska jag försöka uttala rätt, Raufoss.
Ja, det är ju inte min moderklubb då.
Okay.
Det är ju, Raufoss är ett lite, de har fått status som by, som vi säger i Norge, stad.
Mm.
Nu, men det är 10 000 som bor där, kanske lite under, mens jag är från Gjøvik, staden. Okay. Liksom, som ligger 10 minuter bort. Mm. Så liksom, det är ju ett och samma ställe, för att säga det så, men det är ju Gjøvik och Gjøvik Lyn som är min moderklubb.
Okej. Okay. Mm. Hur länge spelade du där?
Alltså till Jöklund var jag upp till 15 tror jag.
Okej.
Okay. Och så gick jag över då till Raufoss, som hade ett bättre A-lag, helt enkelt. Det var division över och det var mer proffsigt och sånt, så spelade jag på nivå 3 blir det väl i Raufoss då.
Mm.
Jag såg att du debuterade som 16-åring och tog en fast plats i det laget rätt tidigt.
Ja, sen hade jag problem med skador andra året mitt. Så det blev ju lite vad ska man säga, amputerad, var lite in och ut. Sen tredje året mitt var väl det verkligen året jag flög fram.
Vad var det för skada du var med om då?
Ja, det, först så hade jag nog problem med, vad ska man kalla, bäcken. Det var
höften.
Det, ja, det var höft, bäcken, rygg. Det var som en kombination där, ja. Att ja, jag inte var helt färdig utvecklat som, vad ska man säga, som människa, och muskulaturen min var kanske lite svagare och sånt sätt. Och jag tränade mycket, så det var väl ett tecken på att det kanske här måste styrkas upp lite grejer. Så det var väl en liksom följetong i hela det året.
Mm. Jag läste till mig lite att du i efterhand kanske tyckte att det blev något år för länge där.
Ja, det vet man ju aldrig, men jag hade ju, jag hade möjligheten att gå efter tre år till högsteligan. Jag hade gjort ett otroligt bra år på nivå tre där, och hade egentligen en klubb som var villig till att, ja, hämta mig och ge mig kontrakt, men jag fick ju en, ja, kanske min värsta skada egentligen genom hela karriären just då, så det blev, det blev till att jag signerade nytt i Raufoss. Så ja, det är svårt att säga om man ja, kan vara efterklok och sånt, men ja, vi sitter här idag ändå.
Ja, exakt. Ja, det har kommit en hyfsad bit ändå, ja. När är det du tar steget till Odds då, då?
Det är ju, vilket år blir det? Det blir 2014, va?
Ja, 2015 har jag skrivit, men det kan vara det kanske är inför säsongen 15.
Ja, stämmer. Det blir 15, ja, det blir 15 inför 2015, stämmer det. Då tar jag väl steg, och det blir väl, ja, vad ska man säga, det var en fin tid. Det var extremt många på min ålder faktiskt i den klubben. Vi hade, ja, runt 10 spelare faktiskt som var runt 20 sträckor där. Så det var en fantastisk sån gäng att komma till, och man hade det, typ, för att kalla det, bästa kompisar, och hängde med dem dagen, ja, hela dagen. Varje dag liksom. Mm.
Jag har inte superbra koll på just klubben. Är det mycket supporter, eller hur är klubben?
Alltså, om vi snackar supporter jämfört Sverige och Norge, så är ju liksom, du måste gå ganska många tusen ner från vad som är på läktarna. Mm. Vi hade ett snitt på...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nå kommer jeg ikke ihåg, men sånn 7-ish, 7000. Og det kunne liksom være mange matcher med rundt 5-6000 nå, liksom, så det er jo en helt annen verd enn det der her i Sverige.
Men, det er enda mye folk.
Jo, ja, men sånn, ja, det kan man kan si det, men om man jämför, ja, med Sverige, så är det ju, Sverige har väl 5-6 lag som är snittet gått över 15 000. Det finns ju inte i Norge.
Nej.
Så det, men det var en stabil, vad ska man säga, elitserieklubb, och vi kom väl trea, fyra, sexa när jag var där. Så det som det var. Och de hade kommit trea, fyra åren innan och kom något runt det också efter jag lämnade. Så det som det, det var en klubb som liksom var stabilt där uppe, precis bakom de ja, allra stora.
Mm. Du nämnde att de flesta var i 20-årsåldern ungefär. Var det vanligt redan då? För det är en utveckling fotboll har fått, att det är väldigt många unga lag. Samtliga 11 på plan. Var det vanligt då också i Norge?
Ja, det tror jag det beror lite på vilken tränare du hade, vilken ja, klubb du var, vart du kommer ifrån. Odd som jag gick till var ju väldigt sån, hade fokus på sitt toppidrettsgymnasie. Så de hämtade in spelare från ja, närområdet och fick dem att gå i skolan och ja, utvecklas liksom via ett, vad ska man säga, ett juniorlag, ett akademi. Och tränaren vi hade var väldigt upptatt av att få fram egna produkter. Ekonomin var ju inte sån att den var jättebra, så man kunde inte bara ut och värva och köpa spelare hit och dit, det man ville ha. Så det handlade om liksom att hitta de unga killarna som ville bli bättre, och det var väl det som var kanske ja, grunden i Odd. Och det var, vi hade kanske många runt 20-strecke och extremt många över 30-strecke, det var liksom, och ingen däremellan. Så det var liksom, och de som ändå var från 30 plus uppåt, det var ju också spelare som hade växt upp i Odd och var från området, så det var väldigt många lokala spelare.
Hur skulle du, om du fick beskriva tiden i Odd, lite kort sammanfattning, hur skulle du beskriva de åren?
Fine, det var som jag sa, liksom, det är ju, jag spelade med kompisar och fick ju liksom ja, relationer på ett fantastiskt sätt. Och, men så när man ser till fotbollen, så kanske inte det var det bästa sån som ja, stilen, för att kalla det, som passade mig, men jag lärde mig extremt mycket. Det var ja, ett i perioder ett tufft möte med toppfotbollen liksom, och vi hade väl ett ja, en filosofi och en stil som vi skulle springa så mycket och pressa hela tiden, och det var ju liksom ja, det var väl någonting som kanske byggde också grunder för vidare.
Mm. Ja, sen hamnade du i Sverige då. Mm. Hur kommer det sig att du hamnade i Sverige?
Jag fick ju en svensk kompis i Odd i mitt sista år där, så kom Martin Broberg. Mm. Han är assisterande tränare i Örebro nu.
Mm.
Så jag blev god kompis med honom och hängde mycket med han liksom på fritiden, och vi kollade allsvenskan tillsammans, och då började ju liksom tanken att ja, det hade varit kul att testa det. Sen hade jag ingen agent, och agenten till Martin då, som fortfarande är min agent idag, John Thornberg, han hjälpt mig upp till Sverige och till Dalkurd.
Ja, och Dalkurd av alla ställen också. Det är jag vill komma in på det, för du är ju känd som en poängplockare som spelare nästan under alla lag du har varit och spelat i. Men när du blir presenterad i Dalkurd, då är du mer som en löpstark box-to-box mittfältare.
Mm.
Skulle du säga att du är en poängplockare, eller hur beskriver du dig som spelare?
Jag tycker att det är svårt att beskriva sig själv, men ja. det handlar ju om att, liksom att jag har en ambition om att jag vill kunna alla delar av spelet. Liksom. Jag vill kunna försvara bra, jag vill kunna ja, göra de offensiva delarna bra. Sen är jag ju inte den offensiva spelaren som slicker kanten och kör en mot en hela tiden. Det är ju inte där jag är. Så jag fattar ju liksom att jag måste också spela på mina styrkor. Så jag vill, jag har en relationsspelare, en smart spelare. Ja, det är väl det jag kanske landar i.
Mm. Jag kollade upp truppen i det här laget också. Det är några fantastiska namn i det här laget. Ja, det är ett fantastiskt lag.
I Dalkurd.
Ja, ja. Du spelar med Buya Turay, Eero Markkanen, Sugita, Leopold Wahlstedt, Simon Strand, Adam Ståhl, Mohamed Bangura. Kolla, listan är lång. Kebba Ceesay, Rashidi, Robin Tranberg. Det är ett fantastiskt lag.
Jag spelar inte med alla du nämner där.
Nej,
men
inte?
Nej.
Okay.
Det var någon som kom sommaren jag lämnade, och någon som hade varit där innan. Ja. Så, men vi hade ju ett bra lag.
Ja.
Jag kommer ihåg, vi var ju, jag tycker vi var faktiskt ganska bra också i allsvenska början där. Jag tror vi hade, på de 9 första matcherna i allsvenskan, så hade vi de som var tippade topp 6 på bortaplan.
Mm.
Så vi började med 6 bortamatcher och 3 hemma. Och då var det ja, tuffa bortamatcher. Och vi var ju med i alla matcherna, sen var det lite vad ska man säga uthållmodiga ledare, så de ville inte ha det till att vi torskade matcher och kickade Valentic som nu är assisterande i Norrköping.
Ja.
Ja, ah, just det.
Fantastisk tränare det.
Just det.
Hur var det någon chock när du kom till de bortamatcherna med toppklubbarna? För då var det publiken som vi nämnde där. Nu är det nästan 30 000 på matcherna, 20 000 där någonstans.
Ja, vi började bort mot AIK faktiskt. Det var det väl
nästan 40 då.
Ja, jag tror det var ja, gått över 30 i alla fall.
Ja.
Ja, det var ju en som jag var inne på, det är en helt annan värld. Det var ju coolt, så man ja, man skulle önska att man kanske hade varit mer förberedd på det, men det var man kanske inte idag, men det har man lärt sig att ja, sätta pris på i de åren man har varit där.
Påverkade det ditt spel på något sätt? Alltså, tyckte du att det gick bättre eller sämre, eller hur gick det?
Jag kommer inte ihåg, jag tycker väl att det var jag har så dålig minne av just den matchen liksom det, men jag tror ju att det var sån helt okej, stabilt, vi torskade väl 2-0 tror jag.
Ja, eller jag någonting. Inte ihåg.
Så det var ju för en nykomling, det var väl helt okej, vi kunde hålla i bollen, men det var väl, vi slet väl i både straffområdena, där AIK var extremt vassa, och det var väl året de
vann guld det året,
ja. SM-guld också. Mm.
Hur var förutsättningarna i Dalkurd? Det var väl lite speciellt upplägg där?
Ja, det var inte bra. Jag bodde två första månader bodde jag på ett hotell. Vi samlades på det hotellet, åt frukost, och så åkte vi ut till noe av det, ja, ursäkta, sämsta planen jag tränade på någonsin, på Österängen i Uppsala.
Ja, okej, okay, ja, jag känner det.
Riktigt dåligt, liksom. Jag spelade med sådana platta skor, sådana grusskor.
Ja.
För att liksom, det var ju, jag var rädd för mina anklar och knär och sånt när jag klev ut där. Sen hade vi några, jag vet inte vad ni kallar det på svenska, men baracker.
Ja, baracker.
Ja, som man sätter upp där. Bytte vi om där, och det var varmt vann i duschen till två stycken. Och
då tänkte jag, vad har Martin Broberg gjort
mot
mig? Hittar han verkligen inte exakt, något bättre än det här?
Nej, men det är väl lite den där kanske vägen jag har gått då, som jag sätter så pris på bara att spela fotboll. Liksom det är ju klart att när man jämför det jag har idag, Malmö, jämfört med det jag hade haft i Dalkurd då i andra, så är det liksom det som är utanför plan, du måste göra det bästa ut av det, och det är väl den inställningen jag har haft genom hela min karriär, så det är liksom det, någonstans kan man bli bättre på plan oavsett.
Jag förstår ju där och då att det känns jäkligt skit när man sitter i baracken och byter om, men är det inte lite fint när du tänker tillbaka när du sitter här idag och de här förutsättningarna, vad du har gått igenom och vart jag tagit dig?
Jo, och så sån, när jag satt i baracken på Österängen där och var klar för träning, så älskade jag att spela fotboll ändå. Och jag ville ut där och jag ville komma till baracken och byta om och duscha i kallt vann. Liksom. Det har alltid varit så när jag vill det. För liksom den kärleken till just fotbollen som är så stor. Och då, ja, jag tror ju det, man känner liksom tacksamhet över det man har idag, kanske mer när man har varit igenom också sådana grejer.
Jag tänker också så här, men nu när du till exempel är skadad i Malmö, vilka resurser du har att komma tillbaka på planen absolut högsta nivå. Alltså, tänk om du hade varit med om samma grej i Dalkurd, hur hade man kunnat jobba kring en sån situation då?
Nej, det hade ju blivit annorlunda. Så jag var väl inne på att jag hade kanske min sämsta skada när jag var på nivå 3 i Norge. Liksom. Mm. Men jag kommer ju ändå tillbaka, liksom det, i bund och grund handlar det ju om det jobbet du lägger ner själv. Klart det gynnas när du har kompetenta folk och förutsättningar runt dig som gör det lättare. Men ja, i slutändan så måste du vilja det in i en själv också. Och det är klart, det hjälper. Men det är också mycket ansvar på en själv.
Ja, det är ju anledningen varför du är här idag. Det är ju på grund av det tankesättet du har.
Är det viljan för fotboll och spela att det är så himla kul? Är det som är ditt största drivmedel?
Ja, det tror jag. Det är som, efter en träning så liksom, kan jag så mycket vänta för att kanske om man har gjort någonting bra eller om man har gjort någonting dåligt, så vill man alltid liksom, evaluera det och testa igen, eller testa lite annorlunda dagen efter. Det är det som driver mig liksom. Och det tycker jag är, ja, det är bara så extremt kul.
Ja, häftigt, verkligen. Och Dalkurd, det är lite som du beskriver. Man är med i matcherna, men resultatet går inte ens väg. Och de åker ut första säsongen.
Mm.
Men du tar klivet till Sundsvall.
Mm, ja, på sommaren jag gjorde det. Så jag var ju med i ett halvt år.
Exakt.
Sen blev det ända med kaos, om man kan säga det så. Så jag fick möjligheten att komma till Sundsvall. Så, ja, vad är
varför,
bra.
Varför var det Sundsvall då?
De ville ha mig först och främst. Ja. och det var väl 2018 det året de faktiskt, det var väl rekordåret deras, om jag inte minns helt fel, att det var högsta poäng de hade tagit, och de spelade ju en extremt bra fotboll, tyckte jag. Det var ju Ferran Sibilla som var här också i Malmö som var där och med både Joel Cedergren och Henrik Ånstrand som var fantastiska liksom med gruppen och sätt att se fotboll på, som det fick fram ända mer av mina kanske kvaliteter och vad jag är bra på, så det jag tycker det var ett bra move och en smart move just där och då.
Vi pratade med William Eskelinen tidigare, som var i Sundsvall under din period också. Han var väl inne på det, att det var på grund av att Ferran lämnade där som det gick ut för Sundsvall.
Jag tror det är svårt liksom att bara säga att det är Ferrans utgång som gör att det blev så dåligt. Jag tror det handlar mer om du måste alltid liksom sträva efter någonting nytt eller någonting som är bättre, jag tror vi fastnade lite att vi ska bara göra samma sak som vi gjorde 2018 och bli bara bättre. Sen tror jag också det har lite med vilka typer av personligheter vi fick in i gruppen. Sundsvall är väl ingen stor makt i svensk fotboll, sån, och då behöver du behöver ett lag, du behöver personligheter som jobbar stenhårt, och det är väl mer där jag tycker vi missade lite.
Men det var väl då Linus Hallenius skadade sig och missade säsongen också, var det?
Nej, det var inte då. Linus var med 2018-2019, men han lämnade på sommaren 2019 Cypern.
Så det är mer en helhetsproblem, var det väl då?
Ja, och som du gör ett rekord då 2018 och du ska bara bli bättre, men någonstans så måste du ju vidareutveckla det på någonstans, så det, jag tycker det är för lätt att bara lägga allt på att en assisterande tränare lämnade. Det är ju klart, Ferran var superduktig och har otroligt mycket kunskap och kan lära bort vad som helst till vem som helst, men det är nog lite för lätt att bara säga att det är det som gjorde att det raste.
Här är en rätt rolig fråga. Jag kollade upp lite statistik, lite siffror, vilka spelare som du har haft tuffast emot enligt statistik då. Vem skulle du säga, innan jag säger det, är den tuffaste spelaren du har mött genom din karriär?
I Sundsvall då?
Nej, men i hela karriären.
Ja, i hela.
Ja.
Det första jag tänker på är bara bortamatchen mot Borussia Dortmund i Odd.
Ja, nej, men om vi tänker så här.
då känner man sig inte.
Nej, exakt. Men enligt siffror så har du mött den här killen 6 gånger och förlorat samtliga 6 matcher.
Ja,
Tre av dem var med Sundsvall.
Ja, det har ingen aning om faktiskt.
Han spelade i Malmö. Erik Friberg.
Aha,
han har
mött
6 gånger och torskat alla. Och sen har du vunnit mot 2 killar 4 gånger och förlorat 0. Vem tror du det är? Du spelar med han idag.
Ingen som har spelat i Malmö då? För jag har inte slagit Malmö så många gånger.
Var under hans Malmö-tid? Han måste nog ha spelat i Malmö någon gång.
Ja, det borde han.
Ja.
Men han spelar i Malmö idag?
Ja,
han spelar idag.
Är det... Nej, det är inte Taha eller va?
Nej. Josef Ceesay har vunnit 4 gånger mot.
Ja.
Det får du säga till han.
Han blev ju faktiskt utlånad igår. Så...
Det är klart.
Ja. Ja,
det är sant. Okej, okay. Det hade inte jag koll på. Efter Sundsvall så kommer du till Kalmar.
Mm.
Varför var det Kalmar?
Rydströmmen.
Ja, exakt.
Ja, vi hörde ju det att han ville väl ha det redan till Sirius när han var där. Men sen hade han ju då Kalmar på gång och sa, vänta lite, jag ska till Kalmar. Du kanske kan komma dit då.
Ja, jag träffade ju honom och Theo faktiskt i Uppsala. Det här var väl i oktober eller november på, ja vad blir det, 2019 va? Ja. Nej, 20. Mm. Ja, så då var ju tanken att det var Sirius. Och det var väl egentligen sån. Ja, de vill ha mig, jag vill jobba med de, jag vill till Sirius. Sen vaknade jag väl upp en dag till att ja, Henke ja, lämnar Sirius. Och då var det sån. Då blev det bara en liten period och man väntade. Sen, jag vet inte exakt hur länge man... Jag väntade på det, men det var väl lite dialogen där att han ville att jag skulle kanske... Vänta på att han ja, blev tränare för Kalmar och hade säkert en alls om att det är på gång och ja.
Hur mycket is i magen hade du? Alltså, fanns det andra möjligheter för dig då som du kanske valde att vänta med för att se om Rydström tog Kalmar? Alltså, satt du med mycket is i magen då?
Ja, men det tycker jag ändå. Det var inte så att det var flust av klubbar som stod och knackade på dörren. Det var det inte, men... Mm. Det var någonting med det möte jag och Henke och Theo hade att det var liksom det var ett gemensamt syn på hur vi vill att ja, både fotbollen ska vara men också liksom att den ja arbetsmoralen och den vardagen så det jag tyckte ändå att det kändes så pass bra att jag ville vänta och se om det liksom var möjligt att jag kunde följa efter och det ja det blev det ju och det slå väl ut då, tycker jag.
Det blev ganska bra.
Ja, tycker ja. Jag.
Vad är det med alltså Rydström som du lockades av? Alltså, för vi träffade honom på upptaktsträffen och då snackade vi lite om det att det känns som att han har experimenterat med fotboll som ingen annan har vågat med på de svenska scenerna. Att han vågar testa nytt. Och jag sa ju det att det känns som att han står i ett laboratorium och blandar någon stor dryck. Och det tyckte han var roligt.
Ja, det är ju 3-5-2, 4-4-2 och 4-3-3. Och...
Ja, han gillade så det.
Ja, det var han glad. Ja, men hur skulle du beskriva det?
Experimentera vet jag inte, men sån öppen för...
utveckling.
Ja, utveckling och alltid sträva efter utveckling tror jag är en viktig... viktig bit han har som han vill lyssna på ja vad folk har att komma med spelet sen har ju han en klar idé om hur han vill att ting ska se ut och vad han vill uppnå sen är ju han jag vill säga han är extremt duktig på det mentala liksom hur du tar dig an olika situationer och ja, hur du ska, inte hur du ska reagera, men ja, han hjälpt mig i alla fall extremt mycket där i de åren jag hade han i kameran.
Är det en underskattad egenskap han har just kring det mentala? För det är ju mycket som vi beskriver också kring spelsätt, hur han spelar, men hur han är som ledare och hur han kan hjälpa att spela individuellt med mentaliteten.
Jo, men det tror jag. Och som det, liksom, fotboll är ju så komplext och du kan aldrig styra helt vad som händer, så det är ju klart att du måste ju vara ja, beredd på att ting kan vara extremt tufft och gå emot i perioder. Och liksom, då handlar ju allt om hur reagerar du, vad gör du? Och du kan liksom inte bara tycka synd om dig själv, skälla ut allt och alla andra. Och liksom, att du kommer inte att få det lättare till det. Då. Så det är ju en viktig del. Sen tycker jag också det... Ja, det är ju en lagsport, men det är också så många små momenter på enkelspelare som är viktiga att ja, träna och utveckla. Och det är han också väldigt, ja, det är han väldigt fokus på och det gör någonting med spelarutveckling.
Och han hjälpte in på en skörd väldigt mycket här i Kalmar.
Han gjorde det.
Ja, själv också. Ja. Det får man väl ändå säga.
Jag hade väl en bra poängskörd i sista året i Sundsvall. Mm. Och det var väl som du nämnde där att jag blev sett på som en poängspelare. Det var väl det jag var innan jag kom till Odd i Norge. Mm. Och det var väl där kanske man... Jag ska inte säga att jag tappade mig själv lite, men det var ju en stil som att jag skulle vara en åtter som bara sprang box till box. Och det blev inte samma... samma Oliver som var före och som var in eller efter. Så jag vill alltid sett på mig som en spelare som gör mycket poäng. Och det, ja, jag fick det ut kanske för första gången i Allsvenskan i Kalmar också.
Här blir det ju också en form av bärande spelare. Det blir nästan som att man, jag ska inte säga att man bygger laget kring det, men det är, man får den känslan utifrån. Ja. Hur blir det att utvecklas till en spelare som tar väldigt mycket mer ansvar?
Det blev extremt lärorikt, extremt kul, extremt utmanande i tider. Men det var ju som, jag kom ju till Kalmar och vi hade väl kvalat, Kalmar hade kvalat neråt i 2 år på rad. Och jag tänkte ju egentligen bara sån, okej, jag älskar filosofin som Henke tar med sig, hur vi vill spela. Så där var väl egentligen den tanken som jag varit inne på, att jag älskar liksom den från dag till dag och hur vi gör ting på. Sen blev jag skadad på försäsongen också. Jag missade ju hela försäsongen. Kom in i premiären, kände mig inte alls bra. Och ja, det var väl helt okej, tycker jag, sånn, för min egen känsla fram till sommaruppehållet. Vi hade väl gjort det ganska bra som lag. Och sen hade vi en träningsmatch mot Djurgården på sommaren, som jag har berättat om för också till enkelt, att det var verkligen där det klickade. Att det, vi åkte buss upp en varm sommardag, spelade, var det 3x45. Vi vinner 3-2, men jag kunde ha gjort 5 mål. Jag ändrar upp med att göra 2, men jag kunde ha gjort 5-6 mål. Och det var liksom, det var där det liksom verkligen klickade i, att okej, det är det här jag är nu liksom.
Vad var det som klickade i? Var det relationerna till medspelarna, att du hittade din roll, flytet i matchspelet?
Mer en sån tankegång om att jag är farlig.
Ja.
Att liksom, oavsett vad jag gör så kan jag skapa ting. Jag kan vara farlig, ett hot mot motståndaren. Vad mer det? En mental grej som klickade.
Hur glad är du att ha det där Kalmarlaget? Har ju Sebastian Anasi, Friedrich, Rydström. Hur glad är du att ha dem här idag i Malmö?
Nej, det är ju såklart. Vi hade bra i Kalmar för 2 år sedan. Och det, förhoppningsvis så kan vi få det ända bättre här nu.
Mm.
Det är bra grabbar och bra spelare.
Verkligen.
Hur var det när du lämnade Kalmar? Hur reagerade supporterna där? De var väl ändå ganska, jag vill minnas tillbaka till den tiden, att de ändå var ganska tacksamma för din tid i Kalmar och att det inte var så mycket hard feeling, för du lämnade ändå till en allsvensk konkurrent. Men det kändes väl ändå som att de var ganska positiva till det på något sätt.
Ja, jag har inte upplevt någon negativ ting riktat mot mig, så det som, jag fick bara kärlek.
Mm. Ja, det måste ha varit otroligt skönt.
Ja, det var det. Sen, det var också, vad ska man säga, jobbigt att lämna Kalmar. Det som jag hade, som jag tror jag varit inne på tidigare också, att min 2 bästa år liksom, i livet. Så det är en speciell plats. Det är det.
Mm. Och så ansluter du till Djurgården som är alltså, en av de bästa spelarna i hela serien. Skyhöga förväntningar. Kommer till en stor klubb som du nämnde, konkurrens. Hur kändes det när du väl fixade den flytten?
Jo, men det kändes ju bra. Det var det var en ny utmaning. Jag tyckte det var, skulle bli kul. Ja, och jag tycker det ändå, det gick okej. Sen som du är inne på, som det var förväntningar. Och där jag är inte en spelare som kommer och dribblar 5 man och gör allt på egen hand liksom. Jag är en lagspelare och behöver ett bra lag, och det var kanske det jag led under också, att vi som grupp inte presterade bra nog, och då blev kanske det mer kritik än det. Sen fick inte jag med mig all kritiken. Jag läste inte någon sociala medier och läste knappt tidningar också, så liksom det var inte någonting som påverkade mig i den dagliga, men det är klart att det var lärorikt och ett spännande halvår.
Mm. Det jag upplevde under den tiden var att många av de supportrarna var liksom, du blev liksom måltavlan på något sätt. De ville skylla på någonting och då blev det liksom du. Så upplevde jag det i alla fall. Jag vet inte hur det var.
Jag håller med din beskrivning att det på något sätt alla spelare runt om presterade ju inte heller. Och då blir man ju straffad som nyförvärv, stjärnspelaren som ska göra skillnad. Då blir det ju lätt att det blir att man på något sätt blir hackkycklingen.
Ja, så är det. Och det är, som det är ju klart att om de supporterna är klara att hitta någon spelare som var extremt bra i fjol, det tror jag de ska ha svårt med. Och det är ju klart att fotboll är, det är lagsport. Och det är som det, du är ett produkt av laget. Och det var väl det som kanske blev fall, eller som är fall hela tiden.
Oavsett om du kände att du inte satt och läste och la för mycket tid på det, så är det ju ett ohälsosamt drev mot en person. Hur jobbade du kring situationen?
Men jag klarte liksom inte att ha fokus på det, för liksom det var mest den där, jag tyckte också att det var någonting som saknades i hur vi tog oss an matcher, hur vi spelade. Det var inget fel som liksom, du kan göra fotboll perfekt på så otroligt många sätt, och inte kanske perfekt, men du kan ha så många olika filosofier och taktiker och det kan funka bra. Men ja, just det jag upplevde i Djurgården, ja, det tycker jag inte gav mig så mycket glädje, och ja, och kanske inte passade mig helt rätt, så det, jag tyckte det var nästan det jobbigaste.
Mm. Var det lite så att klickade inte riktigt med Kim och Tolle på något sätt, för det flyttades väl runt på någon match på kanten, någon gång tia, någon gång anfallare.
Nej, jag var aldrig på kanten.
Du var aldrig på kanten, men det kändes som att de verkligen fick in dig i elvan lite hela tiden. Var det konstigt att liksom få lite olika roller?
Nej, det kommer jag att ta. Det hade jag i Kalmar, det kommer jag att ha här också. Så det handlar inte, det är inte där skon trycker, det är väl mer, vad ska man säga, som jag var inne på, jag är en relationsspelare, jag vill kombinera med lagkompisar, och i Djurgården är väl mer ja, kant på kanterna och yttrar som dribblar, och Det är lite mer fokus där, och jag är en spelare som gillar centrala ytor, och det är klart att här har jag flera runt mig i de centrala ytorna, och det kan också underlätta lite.
Skulle du säga att det kanske var för fasta i sina bestämda taktiker, att man kanske inte vågade anpassa lite, att det var alldeles för hård struktur kanske?
Nej, för det var inte så hård struktur, men det blir, jeg har ikke noe bra svar på det, men det er jo klart at jo flere spillere som er i ytterkorridorer, jo færre har du, har du der inne, og det er jo klart at, og det er jo, om du har spillere som er duktige en mot en og kan gjøre sine gubber i ytterkorridor, så er det superbra liksom å utnytte det.
Det blir ju, sen blir det ju bäst för samtliga tre parter, den här lösningen, och du går till Malmö. Berätta.
Jag blir öppet. När bestämde du dig för att lämna? Så...
Det gick ju ganska snabbt där. Det var, jag kommer inte ihåg exakt vad som, när det drog igång, men liksom det gick snabbt. För det var väl kanske 1-2 veckor. Det var dialog och så var det klart. Jo, det är klart att den sista veckan blev väldigt speciell med tanke på att det var Malmö mot Djurgården här ute, och det, man hade kanske väl hoppats på en lite annan, ja, match. Det hade kanske varit fördelaktigt om Malmö hade mött ett annat lag och Djurgården hade mött ett annat. Men det blev som det blev, och jag är extremt glad att den möjligheten dök upp och jag fick komma hit.
Hade du inte velat att det blev klart lite snabbare så att du kan spela för Malmö mot Djurgården i din första match? För hade inte det varit en sjuk grej?
Jo, det hade varit, men jag vet inte om jag... Nej, jag tror det bästa scenario hade varit om det hade varit två olika matcher mellan de två lagen. Säga, ja.
Rydström sa en ganska rolig sak också när han var med oss, hos oss på upptaktsträffen, att det har ju blivit en liten grej att han kanske... Eller att folk skämtar om att han får det han pekar på. Nu får han ju sin kille, Oliverberg, här. Alltså, kom ni i kontakt innan det blev klart? Alltså, hur var den dialogen?
Nej, alltså... Eller, jag hade kontakt genom hela halvåret innan jag kom till Malmö med Henke. Det var liksom bara sån checka in liksom. Mm. Och om jag hade sett en Malmö-match och han hade sett en match jag spelade för Djurgården, så liksom bara undrade han hur det kändes, och jag frågade liksom hur det var. Så det var mer sån där, ja, en relation som hade blivit fin efter 2 år i Kalmar, som vi bara vidarebehållt liksom. Så det var inte något sånt speciellt intensivt innan jag skrev på. Det var när det typ var klart, så fick jag prata med Henke.
Mm. Och det är roligt det med kombinationsspel som du nämnde, för det känns verkligen som att det är nästan din största styrka. Jag tänker det är John Anasi, det är det enda man tänker på i Kalmar och Malmö, det här kombinationsspelet.
Jo, men det är som jag har sagt nu, att det är ju så fantastiskt med fotboll, som det är en lagsport, och liksom det handlar ju om att vara bra själv såklart, men också göra de bredvid där bra, och det är väl om Sebbe är bättre så blir jag också bättre. Mm. Så det, liksom det är det fina med det, tycker jag.
Mm. Och det smalt till direkt i din debut för Malmö också, mot Sirius där.
Ja, det var en fin känsla.
Ja, det var svårt förlösande. Ja,
det var fint.
Ja. Sen går ni ju vinna SM-guld.
Mm. Det hade man inte trodde när man startade året som juniorspelare.
Det blev lite win-win.
Ja, det är klart. Det blev en konstig känsla för mig, med tanke på att jag kom, ville bidra så mycket som möjligt. Sen blev jag skadad och inte får egentligen gjort så mycket mer. Så det var, man var rätt ambivalent där när vi stod här nede och firade. Det var många känslor som flöt genom kroppen, men det man tog med sig var att man var extremt tacksam för att man var här och kan fortsätta att utvecklas och vara en del av.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den där skadan kom ju väldigt olägligt, vill jag minnas också. Det kändes som att precis innan det så hade du verkligen fått tillbaka den här formen. Att det känns som att du är den bästa spelaren i Allsvenskan igen. Hur gick det till där? För du skadade dig på träningen. Mm. Vad var det som hände?
Ja, det var ju väl en mot en situation. Jag får lite rysning faktiskt när jag tänker på det. Jag gillar inte att se andra folk bli skadade. Och jag har nästan typ en skräck för det. Mm. Så det var väl att jag drar mig ut mot, så jag ska skjuta med vänster, så jag drar mig ut mot vänster, och i det jag sätter ner höger som stödeben och skjuter, så är det ju någonting som rör sig i knä, och det bara säger, jag vet inte om det sa klick eller om det är någonting som bara i min inre röst säger, och att det är någon sån där skrapeljud liksom. Så jag trodde ju att det var riktigt illa. Men,
kände du direkt att fan, det här är inte bra?
Ja, det kände jag direkt. Och jag hade knäskåren ur led på samma knä för en del år tillbaka. Så jag tänkte ju, jag kikade ju ner egentligen direkt och kollar om det är samma grej. Och när det inte är det, så går ju tanken att okej, nu är det korsband och den biten, som liksom det blir ett långt år, tänkte jag. Men,
skulle du säga att det här året har kanske varit det som du utvecklas mest som människa, för man utvecklas ju både i med- och motgång, så är det ju.
Jo, så är det liksom jag har hört folk säga att liksom det var ett dåligt år för mig, men samtidigt så
vill jag som guld.
Ja, jo, sen har jag fått upplevt så extremt mycket också. Jag har fått ta del av två ganska ja, bra omklädningsrom, och jag har lärt känna extremt många människor. Jag har fått känna på extremt mycket press och ansvar, och det är liksom det, jag hoppas ju att det är någonting som faktiskt kan vara med och bygga min karaktär och min personlighet också.
Skador pratas det lite för lite om det. Hur, alltså jag tänker så här, hur kämpar man sig tillbaka? För nu har ju du varit med om ganska många skador ändå. Och under viktiga perioder som nu, under SM-guldsjakten och sådär. Hur kämpar man sig tillbaka? Hur håller man den här motivationen och disciplinen för att komma tillbaka?
Det tror jag är lite olika från spelare till spelare. Och det är ju klart att om du åker på en fruktansvärd skada och jobbar dig tillbaka, så får du ett direkt tillbakslag med en, ja, om du slår upp en samma eller sånting, så tror jag att det är ju en mental nöt som är ganska mycket svårare än det jag har fått vara med om. Det, jag klarar ju allt, har klart alltid ta i trä de skadorna jag har haft och liksom se på att ja, men jag ska tillbaka, så jag ska tillbaka, ja, bättre och starkare. Så liksom jag lägger en plan och liksom den följs ganska disciplinerat och ganska slavisk. Och jag ser nästan lite sån, ja, glädje i det också. Men ja, det tror jag är väldigt individuellt.
Har du någonsin känt under karriären att så här, nu orkar jag inte längre? Eller så har du känt någon gång att du inte tycker fotboll har varit så kul?
Nej, jag har aldrig tyckt. Det har blivit faktiskt roligare och roligare för vart år, tycker jag. Det är bara liksom motivationen som liksom har bara...
Ja, kul att höra.
Ja,
ja, verkligen. Och jag tänker, i samband med att man har kommit till Malmö, det känns som att man på något sätt, ens personliga drömmar borde nästan också höjas en ytterligare fack. För i Malmö, nu ska jag inte tala för mycket, för jag... ja, Malmö på något sätt är nivån över alla, och man kan sätta högre drömmar som spelare. Du kan få uppleva Champions League, du kan få uppleva allt möjligt som kanske inte är i andra klubbar. Skulle du säga att du har ju hittat glädje mer och mer, säger du också. Vad sätter du i dina drömmar nu?
Nej, jag drömmer inte. För det första, jag kan inte minns sist jag drömde faktiskt. Så. Men det blir ju lite sån där... Ja, och så har jag blivit... över 30 nu också, så liksom där jag ska vara där och jag ska göra ditt och jag ska göra datt, det har jag egentligen lagt från mig nu, och jag prövar egentligen bara ja, njuta av situationen och ta väldigt dag för dag och ha, ja, fokus på det nästa jag ska göra, och liksom det, nu är det liksom träningen på måndag, så ska liksom den vara bäst möjlig, och det, så får jag liksom inte gjort något mer med det. Det är som det, acceptera den tillståndet, och du får liksom inte kanske gjort mer än just här och nu också.
Nu när vi sitter här med Malmö-spelare, så vill jag höra lite hur det var inifrån när efter ni förlorade mot Häcken där och Elfsborg ska spela mot Degerfors. Hur såg liksom bussresan hem från den matchen? Satt alla och kollade på den? Och...
Ja, det är den mest intressanta och spännande bussresan jag har haft. Ja. Det går ju från... Ja, det var i omklädningsrummet efter vår match mot Häcken. Det var så dött, och alla bara tänkte att okej, där gick det. Nu förlorade vi med guldet, och det, ja, folk var så långt nere. Sen är det, jag kommer inte ihåg vem, men så är det en som har börjat att kolla på Degerfors, och så bara ropar han ut 1-0 Degerfors. Och då är det någon som bara okej, kvickna lika. Det blir ju inte fest då, men folk bara sån okej, intressant.
Och så fler börjar ta upp telefonen.
Ja, och så sätter vi oss i bussen och börjar åka, och så är det fler som börjar sätta på matchen, och så är det någon som är med, kan inte kolla på det liksom, det orkar inte, det är för mycket, och sen tror jag det blir 1-1, och vi stannar på en mack, och vi måste väl ha en paus där också, tror jag.
Exakt.
Ja. 45 minuter.
Ja, jag är osäker på om vi måste ha det eller vad, men så, ja, vi stannar i alla fall där, och så på maxstoppet så gör jag först 2-1, och då ändrar det upp med att någon är ute i skogen. Jag vet inte om det är folk är i skogen, men det är någon som går liksom snabb och varv runt macken, någon står och kollar på matchen och är helt, ja, är med i alla situationer, någon är nästan ute på motorvägen och driver och går som kör något det var... Ja, och så när domaren blåser av och det blir typ fest i bussen, då kan vi åka vidare. Så
Det var en intressant buss att säga.
Kändes det som att ni fick liksom en ny chans?
Ja, jo, ja, men det, som den energin som var i bussen, ja, när domaren blåser av, den liksom, det är ju lätt att sitta nu och säga att, men då kände vi att vi skulle vinna mot Elfsborg, men jag tror den energin och den där andra möjligheten är faktiskt, det ligger någonting i det. Det var folk som skrek att nu jävlar, nu, ursäkta språket, nu.
Nej, du får säga precis vad du vill.
Nu ska vi verkligen ta det, och nu ska Elfsborg få känna på det, och ja, bla bla bla.
Ja, men vi sa ju det också i podden. Vi brukar kommentera matcher och sånt i efterhand, och vi sa ju också det, att det finns inte en chans att Malmö förlorar den här. De får sin andra chans. Det mentala spelet kommer ju kicka in, att Elfsborg förlorade guldet, Malmö fick en ny chans. Ja. Hur ska de förlora här?
Ja, det är ju klart att det. Vi har några dansker som hade snackat med någon dansk i Elfsborg, och liksom det hade varit från himmel till
Ja, hade han skrivit till danskarna i Malmö när ni förlorade mot Häcken också?
Nej, det tror jag inte. Då var ju de redan i uppvärmning, så det var bara en berättelse om hur de hade känt i Elfsborg att det hade varit någonting.
Ja, okej. Okay. Ja, sen blir det ju den där med guldmatchen.
Ja, det var det. Ja, det var en lång paus, och otroligt kul och fantastiskt att det slutade som det gjorde. Mm.
Tyvärr så sitter ju du på sidan på grund av skadan då, men om du ändå så här tänker tillbaka när du var en liten knatte och spelade fotboll, och du får ju vinna liksom din första ligatiteln nu. Mm. Hur var känslorna trots att du sitter på sidan, men det är ju en barndomsdröm att få vinna en ligatitel.
Så är det, och det är väl någonting det som är så fantastiskt med att komma till Malmö FF då, som du var inne på, som det här vinner man, som man säger, och det är ju, ja, en dröm som man inte många får uppleva. Det är få som vinner titlar, och det sätter jag extremt högt, och det hoppas jag och att blir en av flera.
Hur skulle du summera nu svenska cupspelet här? Du får ju spela där mot Öster. Vad är det som händer sen?
Ja, det är väl en problem med en häl vad. Så jag kliver av på en träning, och sen ja, har jag haft problem att bli av med. Jag vet inte vad man ska kalla det, men det har varit en irriterad, inflammerad, ja, övergång mellan scenen och lilla valmuskeln, och det, ja, det
är det något mer som bara irriterar än att det känns som en jobbig skada.
Det är ju ingen sån allvarlig skada, för det är ingen struktur på muskulatur som är har gått sönder eller någonting, men det är ju klart att det är en sån skada som man vet inte när det blir bra. Och liksom, det är en sån där, jag testade, det funkade inte, liksom bara vad den drar åt sig direkt, och liksom det, ja, så då måste man liksom, ja, ta kliv in i gym igen och köra rehab, och man vet liksom inte helt exakt när det släpper, så liksom den där tidslinjen, det är väl den som är mer jobbig, om att man faktiskt inte vet exakt när det funkar.
Mm. När är du tillbaka fullt ut, tror du?
Jag hoppas att vi kan stegra det på plan i nästa vecka. Om jag inte har fått några extrema reaktioner från idag, så är det plan. Och så får vi ju se, ta lite dag för dag. Om det blir belastat på plan, om jag reagerar bra på det, så kan man ju förhoppningsvis vara tillbaka i träning med laget. Ja, kanske i nästa vecka, men jag vet inte. Det är svårt att säga.
Det blir ju den här veckan när det här avsnittet släpps då. Ja. Så för de som lyssnar, så de vet. Mm. Hur kul ska det bli att möta Djurgården i Svenska Cupen-finalen då?
Det ska bli faktiskt extremt kul. Det ser jag väldigt fram emot.
Det känns som att du gillar de här typerna av matcherna när det är lite extra hett.
Ja, och så sen
är det ju kompisar också.
Jo, det är fantastiska spelare och personligheter i Djurgården liksom, så det ska bli kul att se dem igen. Sen är det också någonting med, ja, det är en titel som står på spel, så ja, den ska vi ha.
Den lilla detaljen också.
Ja, den lilla detaljen. Jag är så fascinerad av Malmös lag. Det är extremt mycket bra fotbollsspelare just nu. Hur känner du kring, det är en sån tråkig fråga, konkurrens. Du har ju spelat med konkurrens i alla lag du har spelat i. Det är bara att det blir ännu bättre spelare och bredare lag nu känns som. Hur känner du kring den frågan?
Vi ska ju spela många matcher i år. Mm. Vi ska spela extremt många matcher i år. Och det är väl det som är målet. Och då behöver vi ju väldigt många. Du vet ju aldrig vad som händer i truppen. Du får skador, du får avstängningar. Och det nivå vi har på träningen nu om dagen, det är skyhöjt. Och det gör ju att, för att ta mig som ett exempel, att jag måste också vara bättre varje dag. Och det tror jag i långa löp kommer det till att gynna oss. Och förhoppningsvis, om det inte blir så att vi blir tjuriga och brukar det mot varandra. Men det ska vi inte göra. Det är så pass många bra grabbar och personligheter i det omklädningsrummet som sitter här. Och då tror jag det kan bli en extrem styrka för oss. Mm.
Ska vi gå över på lyssnarfrågor?
Ja, det är det sista.
Det är det sista.
Lite lyssnarfrågor.
Den första frågan är ju kring matchen där mot Dortmund med Odd. Hur var det att spela den matchen?
Nej, det var... när vi snackar om lite tryck med AIK och Dalkurd borta där i premiären. Men ja, jag har aldrig känt mig så liten som spelare som jag gjorde då när jag sprang efter Gundogan och Kagawa i 90 minuter. Och, nej, det var en upplevelse.
Blir man så här lätt spänd i kroppen och svårt att slappna av? Eller?
Ja, för den ingången in på Signal Iduna den är ju jättesmal. Så du står ju där liksom, typ axel mot axel. Och du hör ju bara fansen sjunga och gapa och det... Nej, det var en upplevelse. Jag fick ju faktiskt med mig ett mål därifrån också. Det gjorde väl egentligen hela matchen och upplevelsen för mig.
Var det någon spelare som var lite extra så här, wow? Alltså, Gündogan här, jag fattar att han är...
Ja, det är imponerande. Det, är som det ser så enkelt ut, han har god tid hela tiden. Och det är som det. Sen kan jag också nämna... Marco Reus och sen bara, det såg som att han inte touchade marken där han sprang liksom, han bara flöt runt liksom. Det är imponerande faktiskt. Mm.
Är det det häftigaste målet du någonsin gjort? Eller skönaste?
Ja, det måste vara det. Med tanke på liksom, bara på den arenan och den stämningen så var det. Ser om det var väl, jag tror det blev 6-2 just då, men det var kul.
Mm. Fick du med dig någon tröja från den matchen?
Ja, jag stod ju bredvid Piszczek.
Lukas.
Jag måste bara säkra mig, för de gick snabbt för att säga, när vi folk skulle ha avtalat på förhand och grejer. Jag fick med mig en röska till mig.
Det är klass.
Så det är fint att bara ha den Dortmund-tröjan, det är väl det som gör det.
Ja. Har du fått med dig någon annan tröja utöver Piszczek?
Nej, jag fick med en från Dynamo Zagreb, var det väl. Och något grekisk lag, men annars inte så mycket.
Du får plocka på dig några nu under Champions League.
om vår material låter oss lämna eller skicka ut tröjorna. Han gnäller ju alltid på det när folk lämnar ut sina tröjor.
Han funkar ju på väldigt många positioner. Vilken skulle han helst välja själv om han får bestämma?
Tia.
Mm. Mm.
Det känns som du passar bäst där faktiskt, måste jag erkänna.
Ja, om jag måste välja en så tar jag den.
Ja.
Vilket nummer har du helst?
Jag har aldrig varit så upptatt av nummer faktiskt. Och nu har jag gått från 20 till 16, jag har bytt. Och 16 är ju faktiskt det första numret jag hade när jag fick tilldelt ett nummer i barnfotbollen. Liksom när jag fick min första tröja, liksom, det här är din tröja, då fick jag 16. Och 16 var också det första numret jag fick när jag kom till seniorfotbollen. Så det är ju, det är någonting med 16 då, som gör att liksom det hör ju till mig.
Mm. Ja, spännande.
Ska vi säga, ingen fråga egentligen, men låt han bara veta att han är saknad i Kalmar. Underbar spelare vi hade.
Tack.
Ja.
Så det är pris på.
Ja, eller hur? Ja. Det är härligt att höra.
Mm. Ja, de verkar gilla det fortfarande där borta.
Alltså. Ja, men det sätter jag pris på. Jag gillar dem också. Mm. Jag hade en fantastisk tid där som jag aldrig kommer att glömma.
Härligt. Ja. Ska vi avsluta med de orden?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Det var någon fråga där om tågsituationen på Göteborg borta med Djurgården där. Men jag vet att du har berättat om det innan, att det var inte så upplossat som det var.
Nej, det
Eller jag vet i och för sig inte om du talade sanning.
Nej, men det var en arg supporter som fick utlopp för sin frustration, kan vi väl gå i sig.
Ja. Vi kan ju ställa frågan mer media. Hur tycker du media är? Alltså det blåser ju upp nästan allting, kanske gånger 10, eller?
Jo, men så är det. De har ett jobb de ska göra, dem och skaffa klick och de grejerna där. Så det får man respektera, och så vet man väl kanske... Ja, jag vet att vad som händer, och jag vet sanningen, så det räcker.
Ja,
snyggt. Tack för att du var med.
Jo. Ja, verkligen. Stort.
Tusen tack.
Verkligen en ära för oss.
Jo, en ära för mig också.
Ja. Ja.
Mm. Och nu får vi ha med Oliver i vårt fantasy-lag. Vi har med alla gäster i fantasy, så det blir ett riktigt bra tillskott.
Det blir extra press då.
Ja. Får kaptenens bind och allting.
Kör du fantasy eller?
Nej, jag körde fantasy i England för en del år tillbaka, men det... Nej, det är så skönt att släppa allt det där fantasy, styra innan varje helg.
Ja,
det räcker med att spela själv.
Exakt.
Kanon, ha det bra.
Ja, ha det bra.
Tack, tack.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.